Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey game. Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå.
Ja, hallå i stugorna, som man brukade säga förr.
Ja.
Och välkomna till NHL-podcasten med hallåan Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där.
Hallå.
På sin vanliga post i Örby.
Stämmer.
Och jag då, Per Bjurman, på min vanliga post i New York, i Holken.
Ja.
48:e våningen, där jag tittar ut över ett grått Manhattan idag.
Ja, det är ett ganska grått Örby också, får jag säga. Så att, inte så muntet att titta ut, men däremot muntet att vi har ett NHL-podd. Ett spännande, skulle jag vilja påstå, NHL-podd-avsnitt framför oss.
Muntet.
Muntet, ja.
Ja, det ska bli jävligt muntet att göra det här. Ja, vi har ett riktigt späckat härligt avsnitt som vi väl framförallt, huvudsegmentet kommer att vara trade-spekulation, för nu är vi bara mindre än 2 veckor kvar till, på fredag är det 1 vecka kvar till trade deadline, och det är ju en hög tid för alla NHL-nördar att hålla på och fundera på vad som ska hända innan dess.
Ja, det är faktiskt det. Sen så i slutändan så blir det nödvändigtvis inte så att de största händelserna runt deadline blir så avgörande som man kanske tror. Men för oss så är det ändå en hög tid på året, måste jag säga.
Ja, ja, det är det. Men innan vi kommer dit så får vi väl ta och titta på lite annat aktuellt som har hänt. Det här är ju då onsdag och omgången igår kväll, tisdag, var en maffig omgång där. Ja, jag skulle inte säga att allting klarnade precis, men det var mycket, mycket intressant som hände, tycker jag.
Ja, och som påverkar tabelläget runt sträcken och sådär. Mm.
Ja. Ja, det är till exempel väldigt intressant att hetaste lagen i ligan nu då är Detroit och Nashville, som har längsta sviterna och har åtminstone skaffat sig väldigt bra utgångsläge nu.
Exakt, ja.
Det är Detroit alltså, de är mycket bättre än vad jag trodde att de skulle vara, och de har ju väldigt nytta av en stjärna, en av de största stjärnorna under hela lönetagseran är ju då Patrick Kane, som verkligen har kommit igång nu, Jonathan.
Alltså tittar man i poängprotokollet så står han på 30 poäng på 28 matcher, och det är ju rätt vast med tanke på att vi inte riktigt visste var han stod efter den här omfattande höftoperationen, med tanke på att Bäckström inte spelar alls just nu, som gjorde samma typ av operation, så kunde vi inte veta riktigt hur Kane skulle komma på, i vilket skick han skulle vara nu när han skrev på för Detroit. Och han börjar ju faktiskt, ska vi säga, inte superstarkt. Detroit torskade 7 av de 8 första matcherna med Kane.
Mm.
Men nu är de ju inne i riktigt superslag när det börjar betyda mycket.
Ja, han var ju inte, han, det var ju stort buller och bång när han...
Balloons gillar jag.
Ja, fast det var mer buller och bång i fjol när han,
ja,
när han blev tradad från Chicago hit till New York. Och New York krångade in honom. Och han var ju då ett utmärkt exempel på det du sa nyss, att det inte är givet att stora trader leder dit man vill.
Nej.
För att han var inte mycket till... gjorde inte mycket till nytta här i New York, även om han var kul att se. Men då var han ju helt klart hämmad av den här krånglande höften då.
Ja.
Men nu har han långsamt, och som du säger, han exploderar inte ur startblocken nu heller, men har långsamt blivit bättre och bättre och är nu extremt viktig för Detroit. Han sa till och med det, Derek Lalonde, coachen, efter en av alla matcher han har avgjort på slutet, Kane, så sa han, det här var den typ av match vi inte vann i fjol, för vi gjorde inte de här målen. Men nu har vi den här superstjärnan och det är den stora skillnaden.
Ja, men så det kan nog ligga någonting i det. Ja, alltså 6 raka segrar som du nämnde. 8-3 här natten till att vi sitter och spelar in mot Washington, ett annat sträcklag.
Ja, verkligen. Det var ju ett statement mot Washington som också har varit lite heta på slutet. Och så åker de på en sån hurring av Red Wings. Ja. Dessförinnan då, apropå Kane, så var de ju i Chicago då, och det var ju Kanes återkomst till United Center. Första gången på ett år han var där.
Ja. Första gången i fel tröja också.
Ja, verkligen. Och då han var ju föremål för enorma hyllningar, såklart. Mm. Man kan knappt bli mer klubbikon än vad han var i Chicago. Jag menar 16 säsonger och det var 3 Stanley Cup och helt avgörande varje gång.
Avgjort Conn Smythe, alltså han har vunnit Conn Smythe, men han har ju verkligen avgjort en Stanley Cup-final i förlängning också. Minns vi.
Ja, verkligen.
Flest poäng i hela NHL under 10-talet.
Ja. Och det händer ju ändå. Naturligtvis är han som avgör på övertid i den matchen också då, för Detroit. Det är ju som taget ur en saga.
Ja, och så åker han runt där på isen och skriker showtime till publiken.
Ja. Men, ja. Ja, det har jag varit med om på, när det har varit på riktigt några gånger.
I slutspel?
Ja, på pressläktaren i United. Så var länge sedan jag var där. Men det var ju, då åkte man ju skytteltrafik till Chicago för att se detta mästerlag. Och de gånger han har, om man såg verkligen på tv-bilderna, han säger, it's showtime, showtime.
Det var nästan så det hördes upp till pressläktaren.
Ja.
Ja, det var ju coolt, det var ju verkligen regisserat att han ska få avgöra där. Och som du säger, så hyllad han blev under den här tributen i ett powerbreak när han först åkte ut och tackade publiken, sen fortsätter de att applådera. Jag får åka ut en gång till. Tack så mycket så här. Och sen så, när han åker tillbaka andra gången så säger DeBrincat, du måste åka ut en gång till. Tredje gången får han åka ut. Det har jag nog aldrig sett förut. Ett så långt överväldigande vrål från United Center för att tacka Patrick Kane.
Mm. Ja, han är ju då verkligen den avgörande faktorn. Men de har ju byggt ett väldigt bra lag även i övrigt. Får man lov att ge dem. Jag har ju emellanåt tyckt att det har varit lite så här överblivna komponenter från andra lagbyggen och så. Mm. Men Steve Yzerman vet fan vad han gör alltså.
Ja, sen måste jag flika in då, jag håller med dig och jag är imponerad över Detroit och de här resultaten på slutet är odiskutabla. 8-3 mot Washington, 6-1 mot St. Louis till exempel. Och de har slagit Colorado här på sistone också. Men nu kommer det för första gången i det här avsnittet, underliggande siffror. Detroit är ju laget som verkligen förvillar oss, som stirrar oss blinda på det. Generellt sett så stämmer det ganska bra in liksom... Även om man tittar på isen och jämför med underliggande siffrorna. Så här. Men i Detroit så är det ju helt fel. Kollar vi på 5-5, farliga målchanser som man skapar, skott från slottet, så är faktiskt Detroit, de är sist i hela NHL. Till och med efter San Jose, Chicago just, Anaheim, i skott från slottet. Medan de faktiskt släpper till, inte lika dåliga siffror defensivt, men de är ju på undre halvan när det kommer till defensiven också i många kategorier.
Och ändå vinner de. Det är som räknas,
Johan. Ja, det är klart som räknas. Men i långa loppet tänker man...
Du tror inte att det är sustainable?
Nej, det är det vi brukar prata om. Och det är det som... Nu har ju säsongen visserligen hållit på i 60 matcher och Detroit är som hetast just nu. Men det, om man kollar på underliggande siffror i alla fall, så är inte Detroit ett lag som ska kunna vara med och hota långt in på försommaren i alla fall.
Jag tror tvärtom. Alltså, jag tror att om det här laget bara tar sig till slutspel, så är just för sådana X-faktorer som Kane. Mm. Och möjligen då krävs det också att de tradar till sig en målvakt. Där tycker jag det känns lite tunt. Alltså.
Men det är ändå imponerande att Alex Lyon kliver in när Bobrovsky blir skadad och lite ohet i slutet på förra säsongen för Florida. Tar ju faktiskt Lyon Florida till slutspel och startar slutspelet innan Bobrovsky blir... Ja. Sluta vara Bobrovsky och verkligen storspelade hela vägen fram till final. Men nu i Detroit så värvades han in lite som tredje keeper. Vi har ju pratat om det här lite oväntade tremålvaktssystemet och Husso är skadad igen och sådär. Men Lyon är ju den som är starter nu i Detroit också.
Ja, men det tror jag inte är sustainable. För han är typ exempel på en backup som svinbra emellanåt, men aldrig under lång period.
Nej.
Men ingen tillfällighet att Bobrovsky sen tog över.
Nej, det har du helt rätt i. Så att, nej, därför är jag väl ändå lite osäker på Detroit. Bara för att exemplifiera, det är inte helt rimligt att jämföra för de olika lägen man kommer till, olika spelsystem och sådär. Men bara för att exemplifiera Detroits otroliga effektivitet nu med en sån spelare som Patrick Kane till exempel och Alex DeBrincat som kommit in med sitt vassa skott. Så de har ju näst högst effektivitet i hela NHL den här säsongen 5-5, bara Vancouver framför sig. Om Florida skulle vara lika effektiva som Detroit, alltså sätta lika hög procent av sina skott som Detroit har gjort den här säsongen, då skulle Florida ha gjort 52 mål fler 5-5.
Ja. Men jag förstår inte varför effektivitet är ett problem i er statistiker, i era statistiska ögon.
Ja, men det är väl för att det är
inte sustainable.
Effektivitet är lite fluktuellt, om man ska säga.
Ja, eller också säger det att de har mördande avslutare.
Seattle gick ifrån att vara effektivast i hela ligan i fjol till att nästan vara minst effektiva i år med nästan samma trupp.
Ja, men de tog sig vidare från första omgången i slutspel.
Ja, men sen, så det kan ju hålla från någon säsong sådär, men alltså över tid så är det viktigare att ha ett spel som bär. Men det är klart, det i slutändan handlar om att vinna matcher också. Så att...
ja, de har en bra, fantastisk första kedja där med DeBrincat, Larkin och Kane. Och jag tycker att det ser så bra ut på djupet där med sådana som Comfer och Kopp och sådana här. Det är inga spektakulära spelare, men väldigt bra.
Ja, Rasmussen som tar steg och Perron har ju hittat rätt i Detroit. Och, ja.
Du gillar bara inte Detroit för att de är i samma division som Tampa. Det är ju det.
Nej, det tror jag inte. Nej. Däremot så kollar jag mycket på underliggande siffror. Det där du kan skälla på mig. Att jag...
Ja, jag ska dra massor med underliggande siffror den här veckan. Hade jag lovat dig att chocka mig, men jag har inte hunnit kolla.
Däremot är jag lite besviken på Steve Yzerman att han inte är kvar hos oss. Men...
ja, men du får hålla med om att han vet vad han gör.
Ja, The Icer Plan känner jag ju till.
Jag tror att de har rätt inställning också. Jag hade kontakt med Lucas Raymond efter matchen igår. Och han sa att de är verkligen inne i en bra stretch. Och det är väldigt mycket som fungerar just nu. Men de är helt inställda på att det är mycket kvar. Och att ingenting är klart. Men att det var väldigt inspirerande och kul att få spela meningsfulla matcher down the stretch.
Ja, och jag säger faktiskt en sak till som jag tycker att vi inte har tryckt så mycket på kring Detroit den här säsongen. Det är vilken bra säsong Lucas Raymond gör.
Ja, alltså verkligen.
Han håller på och alltså han kan ju gå förbi. Han är, alltså Larkin och DeBrincat i interna poängligan. Han är bara 2 poäng bakom. Jag tycker många Detroit-fans liksom lyfter fram honom som ett kanske största utropstecknet den här säsongen. Efter en liten sophomore slump i fjol. Och det ska vi, när vi pratar så mycket om nya kontrakt för till exempel Elias Pettersson. Vi har pratat Elias Lindholm, vad ska han få nästa säsong? Och vi pratar Nylander ju under vintern innan han skrev på. Det är samma sak med Raymond, han ska få nytt kontrakt i sommar. Det blir intressant att se vilket värde Yzerman väljer att ge honom i kontraktsbudet där.
Mm. Vi ska dessutom, det här återkommer vi till sig, men The Buzz idag är ju efter den här härliga streaken de har nu då, att de ser sig som buyers innan deadline, så att de kan komma och bli ännu mer. Och det tror jag han är bra på, Yzerman, att hitta det som saknas.
Ja, precis. Det. Vi kommer nog återkomma till Detroit här när vi ska gå igenom massa namn som finns på marknaden. Och Detroit kan mycket väl hugga något av dem.
Mm. Ja, så har vi även då Nashville. Lika många raka segrar nu då, 6 stycken. Vilket innebär att de också har skaffat sig en liten lucka neråt i wildcard-racet i väst som känns infernaliskt. Mm. Men de har 5 poäng ner nu, tror jag det är, till jagande Calgary. Och deras 6 raka var ju framförallt då, alltså i ögonen fallande, därför att sista hemmamatchen innan de åkte ut på long roadtrip västerut var ju 9-2 förlust hemma mot Dallas.
Ja, det var en av deras värsta förluster. Det sa ju många att det var en av de värsta förlusterna i klubbens historia.
Ja, men sen åker de ut och vinner 5 raka på bortaplan, och när de kom hem igår kväll så tog de ytterligare en seger och dominerade ganska kraftigt mot Ottawa, tyckte jag.
19-0 i skott i sista perioden.
Ja. Alltså de gav inte Ottawa någonting. Ja, det sa Gustav Nyqvist efteråt också. Tredje perioden är nog vår bästa tredje period på hela säsongen.
Ja, oj.
Och det intressanta här tycker jag att de har ju varit mycket bättre än vad alla utom jag trodde då.
Ja, det här är ju din claim to fame här, vet du. Du har varit väldigt noga med att hylla Predators redan inför säsongen.
Mm. Ja, hylla. Jag har sagt att de har chans att gå till slutspel. Ja. Men fram tills nyligen har de ju varit extremt beroende då av den här väldigt lyckade första kedjan de har satt ihop med just Gustav, Phil Forsberg och Ryan O'Reilly. Mm. Men nu på slutet är det ju så att det har verkligen blivit bättre spridning på produktionen. Att fler fler kedjor är involverade och producerade. Och det tror jag är nyckeln här på slutet. Man kan inte vara helt beroende av en kedja.
Nej, det krävs djup såklart. Ja, men det var intressant där en The Athletic-artikel jag läste efter just den där, eller den är ju skriven här nyligen, men som handlar lite om den där 9-2-matchen, vad som hände sen. För då skulle de ju till Vegas och inleda den här långa borta turnén, och de hade bokat biljetter till The Sphere, du vet, den coola, ja, stora, där U2 skulle ha konsert, och alla, ja, i laget såg fram emot den. Men nej, den valde ju Andrew Brunett och Barry Trotz då att avboka. Efter den här,
oj, vad sura de ska.
Förnedrande förlusten. Nej, men vi kan ju inte liksom efter 9-2 åka och förtjäna och få se U2 i The Sphere. Nej, det blir videomöte istället, gubbar. Så hade de ett långt videomöte, och Brunett, som är väldigt taktiskt skolad, det vet jag har pratat om så mycket, tryckte på detaljer som de måste förbättra för att spela hans spelsystem. Och det har i sin tur lett till alltså 6 raka segrar.
Ja, det var väldigt speciellt. Det kände jag faktiskt, när jag missat det där. Mm. Det bör ju ha varit ganska mycket mist.
Ja, jo, precis.
När de inte fick gå på U2 i The Sphere. En life-changing experience.
Ja, det var en massa spelare i lag som har sagt att det var inte kul. Alltså. Det var nästan lika tungt som 9-2-torsken. Ja. Men nu när de har 6 raka segrar så är det lite lättare att...
Ja, men jag är helt korrekt av Trotz och Brunett, tycker jag. Man det ska ju, det är viktigt det här. Man ska inte hålla på och lalla runt när man får stryk med 9-2.
Nej, precis. Och Josi sa alltså att det var den värsta förlusten han upplevt i sin karriär. Alltså.
Ja. Wow. Ja. Sen, det är väl inte, vi hade väl inte planerat och dissekera tabellerna fullständigt idag, men det är svårt att inte stilla på tabellen nu och vad matcherna får för konsekvenser för tabellen. Och i öst då, som sagt, där har Detroit verkligen skaffat sig ordentligt buffert neråt. Ja. Men det har inte ditt Tampa, trots då fina insatser här mot Islanders och Devils. Så de ligger i sitt till. De har ju för många matcher, de har mest spelade matcher av alla.
Ja, så det är lite skenbart också att de har 5 poäng ner till Devils under strecket. För att de har ju 2 matcher fler, och de har till exempel 5 matcher till och med, säger jag nu, fler än Pittsburgh.
Ja.
Så att skulle Pittsburgh vinna alla sina matcher de har till godo så att säga på Tampa, då är de ju förbi till och med. Nu är det inte säkert att Pittsburgh gör det, men så bräckligt är i alla fall det läget för Tampa.
Ja, men det har varit många false starts med Pittsburgh, men igår vann de faktiskt mot, men så länge var serieledare Vancouver då, efter övertidsmål av Erik. Ja. Det var en mycket positiv signal för Pittsburgh. Jag har inte gett upp helt och hållet, även om det har varit nära några gånger. Ja. Men då kommer vi att prata mycket om när vi kommer till trader, tror jag.
Det är ett väldigt intrikat läge för Pittsburgh hur de ska reagera runt deadline. Det är kanske mest intressanta laget av alla, och vilka spelare som kan bli tillgängliga om de väljer att vara sellers. Och tänk om de väljer att vara buyers. Vad ska de hitta på då istället?
New Jersey har ju uppenbarligen inte gett upp då. För de har haft en väldigt shaky period här nu. Det var nog väldigt nyttigt för dem att få en urladdning mot San Jose igår. De vann med 7-2.
Mm.
Och de pratar ju fortfarande om att de ska ha en ny Morris och så. Men det är skakigt. Nu har ju ramsorna Fire Lindy börjat igen. Och jag har sett flera skribenter som har uttryckt att de borde byta coach. Lindy Ruff. Och jag tror att jag får lov att ge dig rätt. Att dina teorier om Andrew Brunett nog har varit väldigt relevanta och korrekta.
Ja, jag hade lite farhågor också inför säsongen att de släppte både Graves och Severson, som ju innanvis inte gjort succé i sina nya klubbadresser, och det kanske var rätt att inte skriva stora kontrakt med dem. Men de blev ju inte riktigt ersatta, och så Dougie Hamilton då framförallt långtidsskadad resten av säsongen, i alla fall resten av grundserien om de nu skulle gå till slutspel. Men att det är ju halva backuppsättningen från i fjol som är borta, och det är bara rookies i princip som har ersatt, som kanske inte riktigt är mogna för det defensiva ansvaret. Jag menar, Luke Hughes och Simon Emets imponerar i övrigt, men
ja, men begår också misstag som, det var inte så länge sedan Lindy called out Luke Hughes här, att han begår för många misstag.
Ja.
Men vadå, han spelar ju honom mycket och han är ung och orutinerad, då blir det så.
Ja. Ja, nej, jag tycker, ja, jag vill absolut se en förändring på ledarsidan där också hos Devils.
Men vill du se den nu?
Ja, kanske.
Ja, du menar att det är bättre nu att slänga in Gallant?
Ja. Nej, men jag tycker det är väl också ett intressant lag inför deadline. Om de skulle vilja vara buyers, vilket är lite läskigt att vara med 5 poäng upp till slutspel. För det kan ju verkligen kosta dem dyrt också. Men de har ju löneutrymme nu med tanke på framförallt att Dougie Hamilton är borta. Och det finns ju en enorm potential i det laget som skulle med några få moves kunna göra att de blir årets Florida. Liksom.
Självbilden är ju att det framförallt är på mål, att de inte haft tillräckligt bra målvakter. Och det är ju för sig sant. Att Akira Schmidt var ju inte det de trodde
där var, efter. Var vi fel ute i våran preview när vi tyckte att nej, men vi var imponerade av han i slutet av förra säsongen och i slutspelet, i alla fall i serien mot Rangers, men tänkte att han kanske kan vara något att bygga på framöver, men hittills så, han ser ju inte alls bra ut faktiskt.
Den nya Brodeur var det folk från Borlänge som sa.
Oj då, det var inga, ja det har jag inte levt upp till om man säger så.
Inte precis, nej. Nej, och sen är det ju då bakom alltså Islanders har ju fortfarande förhoppningar och det ska de väl ha. Men det är ju också shaky. Men Buffalo, Montreal, Ottawa och Columbus, de tror jag vi kan räkna bort. Ottawa är en stor besvikelse. Alltså de är så bra ibland och så får aldrig ihop det.
0-19 i skott om man ser det från deras perspektiv här mot Nashville, det är ju inte, det är inte bra. Och bara nämna en sak om Tampa Bay där, som verkligen är med i slutspelsracet och kanske blir det lag som blir passerat till slut. Där måste jag säga att det är Vasilevski är ett stort problem alltså. Han som ska vara räddningen för dem nu när de har tappat så mycket spel, att han ska kunna sminka över mycket av deras defensiva problem. Men Philadelphia, det var han som kostade matchen skulle jag vilja säga. De var bättre än Philadelphia spelmässigt. Gjorde en rätt bra bortamatch igen, men torskade på grund av Vasilevski. De får inte de räddningar de behöver av honom. Han är långt ifrån världens bästa målvakt just nu.
Han behöver den här, att det adrenalinet inför riktigt viktiga matcher, det är då han är som bäst. Men JJ var ju mycket bättre när han spelade mot New Jersey, då var han riktigt bra.
Då var Jonas, han faktiskt väldigt bra, det ska man
Jonas
säga.
Jonas Johansson.
Lite oroväckande att Vasilevski var så pass svag att han solklart toskade målvaktsmatchen mot Ilja Samsonov i slutspelserien mot Toronto förra året också. Då var ju Vasilevski dålig. Så att nej, han är inte när, alltså han har inte varit bra nu på 1,5 år nästan. Alltså så bra, Vasilevski bra, så att säga.
Ja, i väst då, där är ju, där har också då, som vi just nämnde, Nashville gjort ett litet ryck och Los Angeles ser också, även om det är lite jobbigt för dem att de har skador, till exempel på Adrian Kempe, det verkar oroväckande att han kan bli borta länge, precis som stackars Victor Arvidsson som precis har kommit tillbaka och blir långtidsskadad igen. Jävlar vilken otur han har.
Ja, riktigt tråkigt. Det enda, om man ska vara cynisk, ljusglimten för Kings är att det öppnas löneutrymme som gör att de kan hitta något annat. Men å andra sidan så skulle de bästa försäkringarna vara väl att ha Kempe och Arvidsson så tillgängliga.
Men det är många som jagar i kön under där. Alltså det är Calgary, St. Louis, Minnesota och Seattle. Och det är jobbigt för dem, för de har inte råd att förlora någonting. Det är liksom så här tungt för Minnesota och förlora med ett mål mot Carolina igår. Det är ju det. Liksom, hamnar man där så blir det som press varje match.
Ja. För vi pratade en del om Minnesota förra veckan och att de faktiskt är liksom, alltså sen John Hines tog över där runt slutet på november, december någonstans där, att de är 11 i hela NHL sen dess rent poängmässigt, och ändå så är de inte, har de inte riktigt hugg på slutspelet än.
Nej. Calgary är lite heta nu, de har också 4 raka och Markan är väldigt bra. Han är ju bra både defensivt och offensivt. Han noterades för sin 5:e assist igår och det är han överlägset. Han leder målvaktarnas poängliga överlägset.
Ja, precis. Han är ju före många utespelare också i poängligan.
Ja, bra gjort. Medan Arizona, de åkte på sin 13:e raka förlust igår. De är på väg mot alla tiders rekord. Det är 17 raka fiaskorekordet. Och det var ju 2 expansion till Washington 74-75 och San Jose 92-93 som lyckades med den bedriften. Det är helt otroligt.
Ja, det är snack om att all luft har blåsts ur där. För innan de här 13 raka förlusterna så var de med i slutspelsracet.
Ja, de var ju det. Vad fan.
Tvärstopp.
Ja. Men om vi ska gå in på lite individuella saker då, så är det en ljuspunkt för Tampa är ju ändå då att Nikita Kucherov är så bra och blev förra veckan först, eller i helgen var det väl, först att spränga 100-poängsvallen och står nu på 102 tror jag. 103.
103 till och med, ja.
Han är ju ruskigt bra. Jag pratade med Hedman om honom och han, alltså jag blir inte överraskad längre, men fortfarande väldigt imponerad. Ja, en av världens absolut bästa, han tyckte han ska absolut vara med i Hart Trophy-diskussion.
Ja, den är ju stekhet, den diskussionen, och vi återkommer säkert till den snart igen när vi kommer in i mars och ska göra en ny update, vem som egentligen förtjänar det där priset. Vi ska ju komma in på Matthew som har passerat 50-målsgränsen också, så att det finns ju de som argumenterar för honom också, men absolut, om Kutjov, om nu Tampa löser en slutspelsplats, då är det ju tack vare Nikita Kutjov, leder interna poängligan med 40 poängs marginal ner till Brandon Point, alltså utan honom som styr ligans bästa powerplay på 30%, nästan Edmontons siffror från i fjol, ja, då hade Tampa varit riktigt illa ute. Alltså då hade de inte varit med i slutspelsracet överhuvudtaget.
Nej, ja, exakt. Han är extremt viktig då. Ja. Men ja, det var ju det som också hände i veckan då, som du nämnde, att Austin Matthews blir den första på sen 96 och den snabbaste att nå 50 sen Mario Lemieux gjorde 96.
Mm.
Och är on pace för 77 mål, tror jag det är. Eller 76,
ja, nu är han nere på 74, som han gått mållös faktiskt i två matcher nu. Det går snabbt.
Usch, vad dåligt.
Ja, bara 74 mål, det är för dåligt.
Ja.
Ja. Nej, men det blir en väldig jakt här resten på säsongen, för tror jag. För det kommer, speciellt när man spelar i Toronto och med den mediebevakningen, man kommer få fråga efter varje match där kring. Mm. Att bli den första sen 92-93 blir det ju då att nå 70 mål över säsongen. Det har ju inte hänt sen Sellene och Mogilny den säsongen.
Nej. Och ja, Toronto har ju också varit starka på slutet. De hade 7 raka inför gårdagens hemmamatch mot Vegas, men fick då den segersviten avklippt och var sura över det.
Ja.
Sheldon Keefe lyckades ju bli ejected.
Ja, 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 han har temperament, den karen, har man ju onekligen lagt märke till. Ja,
ja, men jag...
Jag tror Vegas var lite revanschugna efter att ha blivit ganska krossade av Toronto i Vegas för någon vecka sedan.
Ja, men vilken... Alltså, jag skulle ju ha både... Just nu skulle jag ha, tror jag, både Kutjov och Matthews på min ballot.
Ja.
Ihop med kanske då McKinnon och McDavid, fast längre ner än normalt.
Ja, precis. Det är spännande att se McDavid hur långt han klättrar i poängligan. Alltså, för att sen coachbytet gentemot honom, jag varit inne på förut, har han bäst poängsnitt i hela ligan. Och bara här i februari så har han gjort 10 poäng fler än McKinnon och 6 poäng fler än Kutjov. Så det går snabbt nu för McDavid att klättra, trots att han har
gått... Han gör inga mål längre.
Han gör inga mål längre. Han har sin längsta måltorka i karriären, och det är ju... säger ju verkligen någonting. 10 mål har han gått mållös ifrån. 10 mål, så är det. 10 matcher har han gått mållös ifrån. Men han har ju däremot gjort 21 assist här i februari.
Ja, han fick frågor, såg jag omkringsummet här, om det där, och var väldigt sarkastisk. Han sa, nej, jag vill inte göra mål längre. Jag slutar med det. Jag vill bara, jag fokuserar på assist.
Ja. Ja.
Kul.
Ja, det är en gångs skull som McDavid på lite skojmör.
Ja, vad har vi mer då, hörde du?
Ja, som jag tänkte... Ja, Matt Rempe har vi tänkt att...
Ja, fast det ska jag återkomma om.
Okay.
Det här blir ingen bra övergång.
Nej, vi gillar ju bra övergångar egentligen. Ja.
Men en parentes då bara egentligen. Att vi har redan pratat om att Florida har tagit över här på teppan statusen i Sunshine State. Jag hävdar nu då, även om det finns några som just nu har längre segersviter, och Rangers nyligen hade 10 raka, så tycker jag att Florida nog är starkast i ligan just nu i det här skedet. Det betyder inte att de kommer vinna alls, det betyder ingenting just nu, men otroligt bra är de. Och återigen vill jag framhålla Gustav Forsling, alltså vilken kapacitet han har. Han avgjorde en match här mot Washington förra veckan på ett helt fantastiskt sätt. Ja. Han var ensam först. I momentet innan så kommer Washington 3-1, och han är den enda då.
Ja.
Och han lyckas avväpna dem, och sekunderna senare hänger han med upp ett anfall och smäller in avgörande.
Ja. Ja. Nej, alltså, och jag fortsätter. Det är, kanske lyssnaren börjar bli trötta på mitt tjat om Forsling, hur bra jag tycker han är, och att han är given i Tre Kronor-truppen i nästa års face-off, eller vad heter det, fyrnationsturneringen där, och att Alexander Barkov, vad kallar honom för, Norris Trophy-kandidat och så vidare. Det är det vart ett tag nu som de i Florida har förstått det bra, Gustav Forsling, men det känns som att det börjar nå ut nu att han är en riktig toppback, och att han kommer få ett monsterkontrakt i sommaren, även han i UFO.
Ja, och Four Nations face-off, så ska han vara med i Sveriges uppställning.
Ja. Trots att det är en mördande, får man säga, konkurrens på backsidan i den svenska truppen. Men han måste in där, det är inget snack om saken.
Nej, så är det. Ja, men du, vi måste ju nämna Empire State Building, som han kallas.
Vilket smeknamn.
Ja, ännu roligare blir det kanske om man tänker på att han har, ingår i en kedja med Adam Edström nu, de kallas Twin Towers också.
Oj, 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 just det. Ja, det är ju två meters karar båda två.
Ja, det är det. Men Matt Rampe har ju fortsatt vara talk of the town i NHL. Hans första vecka är antagligen den mest spektakulära än någon någonsin har startat. Det är avstängningar och slagsmål och sjuka sekvenser hela tiden.
Ja, enormt avtryck.
Och det har ju då blivit Rampe-feber här i New York. De spelar ikväll, när vi är klara här ska jag göra morgonen och gå till Garden. Jag hade väl egentligen tänkt att stanna hemma ikväll. De möter Columbus och det kändes som att säga, ja, men det är en match man kan hoppa över. Ja. Men nej, måste dit och se, känna på Rampe-febern. För i New York blir det ju så, när någon, dels att han är en fantastisk ung fighter, liksom, de älskar ju det. Liksom, och så vågar gå upp mot de hårdaste, tuffaste vuxna männen här.
Alltså det är ju, han börjar alltså en sekund in i NHL-karriären, utomhusmatchen där, så slänger han handskarna mot Matt Martin. Sen har det varit Nicola Delorier och så har det varit Matthew Olivier. Det är tre av ligans absolut mest fruktade fighters. Liksom.
Olivier fick han ju riktigt ordentligt med spö av.
Ja, det fick han. Det fick han.
Men däremellan hann han ju avgöra matchen också mot Philadelphia. Visserligen som han själv uttryckte det, kanske det fulaste första mål någon någonsin har gjort i ligan, men han stod framför kassen och där är han ju då helt omöjlig att flytta på. Och,
ja, det är ju det är liksom 100...
Stackars Samuel Ersson såg ingenting och pucken gick, touchade hans ben och in och så var han hjälte också.
Ja.
Men det är också på något vis att, att det är en sån här karaktär som liksom trotsar lite naturlagen och är bra fast han är så stor och rör sig bra. Och liksom, för bortsett från allt det här så är han en rätt duktig hockeyspelare också som har bra koll på vad som händer på isen. Omöjlig och oslagbar i närkamper och som sagt, alltså försök flytta på honom nu. Alltså, du flyttar, det är svårare att flytta.
Jag skulle absolut inte kunna flytta, kan jag säga. Det är...
Nej, det är svårare än att flytta på 46-ans buss där nere på stan.
Ja.
Men framförallt det här att han har balls, det kommer vara sånt jävla jubel bara han visar sig ikväll. Så det är så fruktansvärt kul när sånt händer.
Ja, du skrev ju en krönika här nyligen att hans matchtröja där i Garden säljer som bärs en junikväll på Gotland. Liksom.
Ja, en kall bärs på uteservering i Gotland en varm julikväll. Ja, men så är det. Det är business för Rangers såklart. De börjar säga Rampe-tröjor. Det hade de inte räknat med när säsongen startade.
Nej, verkligen inte. Ja, men vi ska samtidigt lägga till här att vi hoppas inte att han... att han blir någon slags cirkusapa heller här. Att det fortsätter med att han ska krävas att han ska fightas i var och varannan match. Han fick ju som sagt rejält med stryk där av Olivier och dök upp här med en rejäl blåtira som han kommer åka runt med kommande tiden.
Ja, exakt. Jag tycker att de vuxna i rummet där, coacher och äldre lagkamrater, får ta honom åt sidan och ge honom lite vägledning. Att han måste inte slåss hela tiden. Nu har han ju visat det. Fine, vi vet att du är modig och respekten är etablerad, men försök vara med och spela hockey nu. Så hittills har han ju fler utvisningsminuter än minuter på is.
Ja, jag säger det. Alltså han snittar ju trots det bara två av sina fem matcher hittills som han har spelat mer än fem minuters istid. Så att jag har inte sett honom jättemycket på isen än, trots allt.
Mot Devils i derbyt där förra veckan, då var första bytet, då fick han ju matchstraff efter att ha kört över
Nathan Bastian.
Ja, och skicka honom in i nästa vecka. Det var, när han bara kör över någon, då tänker man, Jesus, kan bli överkörd av en långtradare.
Ja, alltså Bastian var ju helt borta där tog såg det ut som.
Så att han är lite, han behöver vägledning på fler sätt. Det är sådär, sa Mika efteråt också, att han så, när man är så ung och stor, det är inte alltid man förstår själv hur stor och stark man är.
Nej, precis. För att dels, alltså så här, i ett större perspektiv, fighters har ju försvunnit ur ligan lite grann för att man har gått vidare lite från 80-talet där det liksom, det är trots allt hockey liksom, det är inte en ren kampsport där. Och dels så har fighters svårt att hänga med i dagens NHL-tempo också, så man måste ju faktiskt kunna spela hockey på hög nivå för att spela NHL. Så att vi får se Rampe längre fram här om man klarar av det hockeymässiga också och inte bara är en attraktion för publiken. För det är ju, hur vi än diskuterar kring fighting och så är det ju en enorm grej varje gång man är på en NHL-arena. Så fort det blir fight så är det ju större jubel än när det blir mål.
Ja, nästan så. Mm. Ja, men jag tror att han kan bli en tillgång om han bara, som sagt, lite vägledning behövs.
Ja. Det tror jag också. Ja.
Men det ska bli kul, för de fick ju stryk, de fick ju sin 10 matcher långa svit av skuren av Columbus, det oväntat bottenlaget, och nu är det retur ikväll. Ja. Så de är väl ute efter revansch på många sätt. Ja. Och bara nu han förstår att han inte ska ha revansch på Olivier.
Nej, jag tycker inte att det ska bli en ny fighter. Jag tror publiken gärna vill se det, men det bästa vore nog om det, han avstod.
Rampy, Rampy, Rampy kommer att skandera. Han är liksom en charmig figur. Han är som en tonåring när han blir intervjuad också. Bara så här, jättekul, jättekul.
Ja, han är helt, han är så glad här. Han är så entusiastisk liksom.
Ja, storögd. Det är så kul det här.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. Ja, det är ja.
Men du, innan vi, när vi går in i huvudsegmentet här då, så en trade har vi faktiskt haft i veckan, en hel svensk trade.
Ja, det är inte så ofta
ändå. Nej, och det var då Columbus igen då skickade Emil Bemström till Pittsburgh och Alex Nylander gick i andra riktningen, mini-nyllet.
Ja. Ja, det var en Nylander som Dubas tydligen kunde trade i alla fall.
Ja, jag föreslog direkt. Mm. Man är inte dum. Rubriken måste vara Nylander tradade natt.
Ja, just det. Ja, det är en bra rubrik.
Ja, ja, den drar lite.
Ja.
Och vad säger vi om det då? Det är två, ja, det känns som två spelare som mår bra, skulle må bra av miljöombyte. Och Emil gjorde ju mål direkt i sin första match med Penguins.
Ja, nej, men jag tycker det här bytet är ju mest intressant ur Bemström-perspektivet. Jag är inte så säker längre på att det blir något av Nylander. Det är ju trots allt fjärde miljöombytet för honom. Det är fjärde klubbarna kommer in i och fortfarande inte riktigt lyft. Men stor talang som tonåring och gick lika högt som William Nylander i draften. Så kanske finns någonting där fortfarande som Columbus väljer att chansa på. Men Bemström...
Han hade några riktigt lyckade framträdanden med Pittsburgh i slutet av fjolårssäsongen när de jagade den där slutspelsplatsen. Ja. Förgäves.
Ja, just
det. Lyckade match, men det vill sig inte kontinuerligt, nej.
Nej. Men Bemström, han har ju visat sig vara alldeles för bra för AHL. Alltså, hans senaste sessionen nere där i farmarligan har ju varit helt överlägsen. 10 mål på 8 matcher den här säsongen i AHL. Och räknar man de två senaste säsongerna när han varit nere i AHL, han gjort 45 poäng på 29 matcher. Så det är han ju klar med. Så det är ju NHL som gäller nu för hans del. Men han har inte riktigt lyckats. Han har gjort en del poäng i NHL också, men inte fått alls det där genombrottet än och inte blivit den målskytten. För vi vet ju att han har ett mördande skott, får man säga. Ja. Sista säsongen i Djurgården innan han åkte över gjorde han 23 mål och var livsfarlig powerplay sådär. Men han har inte lyckats visa det på NHL-nivå. Liksom,
jo, men när han var ny så var han, gjorde han rätt mycket mål. Jag minns att jag intervjuade honom, men det har inte varit lätt att göra så mycket avtryck i ett Columbus som liksom... Det var som mä-lag.
Ja, det är ingen egentligen som har lyckats det på sista åren i alla fall.
Nej, inte ens Gaudreau.
Nej, exakt. Så ja, det blir ändå spännande att se honom i Pittsburgh. Dubas försöker ju verkligen att hitta någon slags secondary scoring bakom liksom Crosby i alla fall, som är ju nästan lika bra som någonsin faktiskt just nu. Alltså han har ju gjort 3 waiver claims här den här säsongen. Han har signat Puljärvi och ser och hoppas att det ska bli någonting. Och nu tar han in Bemström. Och det var ju faktiskt en rolig condition där som vi måste nämna. Ett villkor. För det var ju så att traden var Bemström till Pittsburgh mot Alexander Nylander. Och ett 6:e runda val. Val? Nu. Och 6:e runda valet blir ett 3:e runda val. Om Bemström gör 6 mål eller fler. Oväntat med just 6 mål, men alltså ja, resten av den här säsongen. Ja.
Ja, han har redan gjort 1 som sagt i debuten.
Ja, precis. Mm. Nej, men så att jag är mest spänd på Bemström, för det känns ju som att där finns det verkligen någonting, och bara 24 år fortfarande. Och som sagt, ett ruskigt skott som skulle...
Prata lite mer om honom när jag går och hämtar kaffe, så gör vi övergången sen.
Ja.
Ett ögonblick.
Ja. Nej, så det ska bli intressant att se. Än så länge har han fått nöja sig med en bottom 6-roll i Pittsburgh också. Han är väl egentligen en topp 6-spelare, men skulle ju vara lite kul att se honom med Crosby eller med Malkin, med en ruskig center som kan servera honom. Eller till och med powerplay. Pittsburghs powerplay funkar inte. Tänk om man skulle våga testa honom till vänster i PP, men det är kanske svårt att göra med alla de vapen som finns där.
Hej.
Hallå. Problemet för kanske både Nylander och Bemström och för många spelare i den kategorin är att de ska ju vara topp 6-spelare. Men i NHL är det så otroligt svårt att slå in i topp 6. Och de är inte lika effektiva i en mer begränsad roll, inget PP-spel och så vidare, eller i en tredje eller fjärde kedja när man ska gå in och spela 0-0 snarare än. Ja, svårt.
Mm. Men du, just Pittsburgh då. I Pittsburghs laguppställning ingår ett av namnen som står högst på allas listor över de spännande namn som eventuellt blir tillgängliga innan nästa fredag då.
Ja.
Och då pratar jag förstås om Jake Guentzel.
Ja.
Guentzel, säger man va?
Ja, Guentzel skulle jag säga.
Ja, ja, Jake Guentzel. Det är inte helt okontroversiellt och inte helt nödvändigtvis lätt att se. För att han är en av lagets bästa spelare om de nu ska jaga i kapp. Jag tror att fortfarande de har den ambitionen. Men det kan vara sista chansen att starta en föryngring och trada honom helt enkelt. En väldigt nödvändig föryngring. Carl Dubas har ju gått ut och sagt att vi måste bli yngre.
Ja, det var faktiskt, stack ut lite grann en presskonferens förra veckan när han gick ut och var ganska tydlig med det och inte precis gav några indikationer på att han är nära att förlänga med Guentzel, utan snarare tryckte på att vi måste föryngra oss. Och han var ju tydlig med att när kärnan, den här liksom big three framförallt, fast han inkluderar ju även Erik Karlsson där, så man kan nästan kalla honom för en big four. Med Malkin, Crosby, Letang och Karlsson, att de blir kvar. Och jag menar liksom, framförallt Crosby, Malkin och Letang, de är liksom Pittsburgh for life liksom.
Ja.
Men runt dem så måste det föryngras över tid här nu. Och det tolkar man ju lite grann som att de kommer ta läget här att samla på sig rätt mycket som det kan bli i en trade för Guentzel, för han är ju såklart högvilt på marknaden om han är tillgänglig.
Ja. Ja, problemet skulle annars vara att signa honom på en förlängning för 7-8 år. Och han är, vad, 29?
Han är smygammal, Jake Guentzel. Alltså, när det nya kontraktet börjar gälla i höst, då fyller han 30.
Ja, och det skulle ju vara, det håller ju inte liksom, om man ska föryngra och så ta en till när man redan har så många gamla.
Ja.
Och förlänga en evighet. Och annars då är risken att man bara tappar honom i sommar för ingenting.
Nej, precis. Och medan man nu kan få ett första runda val, man kanske kan få en ung, riktigt bra prospect, eller till och med en ung spelare som är i NHL redan nu som kan bidra direkt även här i deras slutspelspush. Det är ju, så att man har verkligen chansen att kickstarta en liten retool här nu också, och en föryngringsprocess.
Och det är akut för dem i och med att de dessvärre inte har nästan några talanger alls i the pipeline. De har ett av de minst talangfulla lagen i AHL.
Ja. Som annars varit en liten guldgruva får man säga. Guentzel är ju en av sånt som de har plockat upp där. Rust och så vidare. För där när de vann 16-17 när det liksom bara fylldes på från Wilkes-Barre hela tiden. Och de var liksom en mönsterorganisation på det viset. Så som Alvin och Rutherford försöker kopiera in i Vancouver nu. Att det ska liksom fyllas på underifrån. Men det har ju slutat lite grann i Pittsburgh.
Ja, de har inte haft möjlighet att drafta. Men de har tradat bort många val. Och läget är lite prekärt på det sättet. Mm. Och i synnerhet nu då, bortsett från Crosby som ju fortsätter vara bra nästan på ren vilja och håller på att ska dra dem in i slut på sin vilja, så framförallt Malkin har ju det finns tecken att han håller på att liksom gå tillbaks lite, att hans magic är på väg att klinga av.
Ja, alltså de tre, för Letang gör en Letang-säsong i år igen liksom. Han är ju så bra som han borde vara, men Malkin, nej, där hoppades man på mycket mer.
Ja, det finns ju fler namn som nämns i Pittsburgh. Inte minst då första målisen, Tristan Jarry, som har haft en bra säsong. Men ger de upp honom, då ger de upp den här säsongen.
Ja, det vore ju anmärkningsvärt när Dubas inledde sin Pittsburgh-karriär med att skriva ett långtidskontrakt med honom och så trade honom mindre än ett år senare. Mm. Men absolut, det ryktas väl lite om Alex Nedeljkovic också, backupen där, som har varit rätt vass. Även om du sa förra veckan att han shit in his bed, eller vad han sa.
i någon match där.
Men det var inte jag som sa det, var han som
sa. Nej, precis. Det var, du refererade till vad han sa. Det var, ja. Men om, alltså, kanske inte nu vid deadline, men i sommar, om de fortsätter den här föryngringsprocessen, då har det pratat om med Rickard Rakell. Att han kan försvinna. Ja. Han har också klivit över 30-strecket här. Även nu vid deadline kan det ju faktiskt bli så.
Lars Riley Elder. Smith. Ja, Riley Smith har inte varit någon succé alls sen han kom från Vegas. Så. Ja. Även Lars Eller nämns. Flera av de här gamla.
Det kan bli en fire sale i Pittsburgh alltså.
Ja, väljer de det så absolut. Men Genser, som du sa, det, om han blir tillgänglig då blir det ju huggsexa. Det är många som vill ha honom.
Ja, vi har ju nämnt Vancouver då, kopplingen till Rutherford och Alvin.
Ja.
Att, och kanske att de vill addera ytterligare någon pusselbit där till sin topp 6. Det har pratats om Edmonton, hur de ska knö in honom, men de har ju en lucka där i sin topp 6 också.
Mm.
Detroit.
Vi får väl se, vi får väl se precis när vi har publicerat det här avsnittet, då händer det väl.
Då händer det. Nej, men jag, alltså en intressant trade som det spekulerats pyttelite om, mest inte från oss liksom konkret hålla så att det är Elliot Friedman och sånt som har sagt det, men som jag tycker skulle vara lite intressant. Det är ju, jag tycker själv också att han skulle passa i Carolina. Vi pratar ju alltid om att de behöver en riktig målskytt och Gensel är ju av den kalibern. Mm. Faktum är att han är ju alltid vass i slutspel, Gensel också. Att av aktiva spelare i dagens NHL har han det tredje högsta snittet, målsnittet i slutspel faktiskt.
Ja.
Så att han är, man kan räkna med att han gör mål i heta matcher. Och det pratas lite grann om att Carolina och Martin Nechas står en bit ifrån varandra i kontraktsförhandlingarna. Han är ju RFA i sommar och att de lyssnar på lite bud kring Nechas. Att kanske växla Nechas mot Gensel med förutsättningen att Gensel skriver på ett nytt kontrakt direkt till Carolina. Att det skulle kunna vara att bygga kring en trade.
Ja, det låter väldigt logiskt faktiskt.
Och det är ju, nu, alltså nu, om det skulle bli något åt det hållet så är det ju precis det tror jag. Dubes hoppas på, för han vill ju ha en relativt färdig ung spelare i den här retoolen med tanke på Crosby, Malkin och så vidare, ålder. Han vill ju inte ha någon, ett projekt som tar flera år innan han är redo för NHL liksom, utan då vill han gärna ha någon som kan kliva in direkt och leverera för Pittsburgh.
Yes. Ja, det gör ju allting lite spännande, för ett tag så var vi inne på att det är inte så många heta namn som är aktuella i år, men nu har det ju blivit det. Tack för såna här stories. För inte tala om hur hett det skulle bli om Elias Pettersson blir tradad.
Ja, det vore ju en enorm bomb. Du har ju skrivit en lista med massa namn här och jag sjöng till lite när jag såg att du hade Elias Pettersson med.
Sjöng du till? Det sjöng
jag
till.
Det sjöng till. Ja, jag sjunger för sig alltid till. Jag sjunger mycket konstant. Men i det här fallet sjöng det till.
Ja. Ja, nej, han kommer inte bli tradad, men det är ju lite kuriöst då att det är just Elliot Friedman som du nämnde har påstår att lag hör sig för med Patrik Alvin. För det är ju fortfarande ett faktum att han blir restricted free agent efter den här säsongen och fortfarande inte har skrivit på någon kontraktsförlängning och det hörs ingenting om det.
Mm.
Och det ger ju intrycket då att han inte är 100% committad på att vara kvar i Vancouver.
Nej, alltså det är svårt att tolka det här. Liksom, det kan ju bara vara så att han inte vill förhandla helt enkelt under säsong som han har sagt och att det inte är mer med det. Eller så är det liksom en förhandlingstaktik för att liksom fortsätta driva upp sitt värde som han ju verkligen gör match efter match här nu när han är så extremt bra och går mot över 100 poäng i år igen. Eller så är det att han helt enkelt inte är så sugen på att kommitta sig i Vancouver. Liksom. Som det också går rykten om uppenbarligen.
Mm. Ja, det går rykten om att han helst vill vara i en amerikansk storstad, typ Los Angeles.
Ja, eller
han vill leva sitt liv där.
Ja,
men alltså det finns inte på kartan att det händer nu liksom. Det skulle vara den största alltså en av de största traderna någonsin med sett till vad han, hur ung han är och vad han har framför sig.
Precis, och i det här läget alltså, det skulle ju även vara i sommar såklart, men i det här läget när Vancouver liksom är i toppen av hela NHL.
Ja, de är en contender i år.
Ja. Nej, det händer såklart inte i år. Men ja, det är spännande att följa. Tänk om det här blir en stor story även i sommar när kontraktet väl går ut. Alltså.
Ja, och du som kvällstidningsredaktör kommer väl att rubba på det och skriva Pettersson, be I'm traded. Ja.
Nej, det finns nog många rubbar i det här programmet tror jag med så många namn. Men ja, spännande.
Mycket spännande. Ja, sen är det en lång lista med namn som det surras mycket om då. Vi tar några du tycker känns aktuella.
Ja, men det är svårt kanske att inte börja med de här Calgary-spelarna vi återkommer till här i podd efter podd som fortfarande inte är tradade. Framförallt är det ju Tanefin som de har börjat kallas. Noah Hanifin och Chris Tanev ihop som ju...
Tänk att det blir sådana namn.
Ja, exakt.
Ja, för man hör så mycket om dem. Så att,
De klumpas ihop till Tanefin helt enkelt. Och ja, det verkar inte för nära förestående med att de ska förlänga med dem, utan tvärtom känns det som att Calgary kommer fullfölja den här retoolen om inte annat när de redan har tradat Elias Lindholm och skeppa ytterligare UFA som det är i det här fallet med både Tanev och Hanifin. Och som de kan få ganska mycket för. Och så får vi se om det även blir, om det blir mer än så. Alltså med tanke på ryktena kring Jakob Markström till exempel. Eller till och med Rasmus Andersson.
Ja, well, the word i Calgary är ju att de, oavsett hur mycket de hakar på här i slutspel, så är de fast beslutna att försöka i alla fall. Som du säger, inte en rebuild men en retool.
Ja.
Och då är det ju jobbigt för fansen där. Liksom, för då tappar de ju i slagstyrka om de... Ja, med tre backar och målvakten, då blir det tufft.
Ja, så är det ju, verkligen. Men samtidigt så är det, alltså, de ska ju tänka långsiktigt trots allt. För även om de knös in i slutspelet känns det inte som att de är årets Florida och att de går hela vägen i så fall. Även om såklart större under kanske skett. Men nej, det här lagbygget känns ju som att det har inte bevisat att det är tillräckligt bra. Och att det är bättre att börja om lite grann och försöka hitta rätt med andra pusselbitar. Och de skulle ju kunna få väldigt mycket. Dels för sina rentals, men kanske till och med om de börjar gräva lite djupare. En sån som Markström, det är ju intressant. För hans värde är väl som allra högst just nu. Han spelar kanske sitt livs hockey.
Ja.
Men trots allt så är han ju 34 år. Och vi får se hur ljumskar och så vidare håller för att vara starter i 60 matcher i många år till. Och de har Dustin Wolf liksom på vippen till att vara redo i alla fall att ta över. Det är ju en kommande tro i franchise-målvakten. Liksom, otroligt bra AHL, otroligt talang, behöver något eller några kanske i NHL för att riktigt bli den där stormålvakten, men där finns det ju verkligen potential. Så att ska de få maximalt värde för Markström, då är det nu vid den här deadlinen.
Ja, apropå Markström skulle nämnas att han förra veckan gick om Tommy Salo i antal vinster, och därmed är han tvåa på den listan av svenska målvakter i historien. Det är ju då Henke som är nummer ett, långt, långt, långt före.
Ja.
Men
det är imponerande. Hans karriär är inte så dum, får man säga.
Nej, verkligen inte. Och i hans fall så allra mest nämns ju New Jersey då, men jag hör även Carolina. De är ju några lag som är ute efter målvakter. Jag tycker Toronto borde vara det också, men de kanske inte har råd riktigt.
Ja, det är svårt med lönutrymmet där. Det är väl just som jag återkommer till, det är väl som känns som det mest logiska alternativet med tanke på att de har löneutrymmet kortsiktigt här när Dougie Hamilton är på long time injury reserve och kanske på sikt också när lönetaket höjs här. Att det skulle faktiskt gå att få till. Och det sägs ju att Markström kan tänka sig att häva sin no-trade-klausul för New Jersey och att Craig Conroy och Tom Fitzgerald är överens om en trade där Alexander Holtz ska ingå i utbyte som kommer till Calgary helt enkelt då. Och att det de är beredda att trycka på knappen, men att Calgarys ägare inte vill behålla lön för Markström och att det är i sin tur New Jerseys krav. De vill inte ta över hela Markströms kontrakt utan att det ska vara en retain helt enkelt från Calgary, och det är ägaren där inte beredd att göra. Och ja, vi får se om det är någon part som viker sig innan deadline.
Ja. Men det är, som sagt, det finns fler lag som skulle behöva en målvakt. Carolina 1. Jag vet inte hur mycket Flyers litar på er, som jag tror att de ändå gör det.
Ja, det
Detroit, ja, det skulle Marks få ett lyft där.
Verkligen.
Colorado tycker jag också då, och Edmonton. Och Kings. Los Angeles, just det. Men det finns ju då några målvakter som sägs vara fler. Alltså vi nämnde Tristan i Pittsburgh, vi har Fleury i Minnesota, vi har Merzlikins i Columbus. Mm. Och så nämns ju Jussi Saros hela tiden, men när de är på väg mot slutspel så jag har svårt att tro att de skulle trada bort en sån kanon Morris nu i det här läget.
Nej, nu så som liksom landskapet, eller man ska säga, har förändrats de här senaste 6 matcherna och att de har fått en liten buffert ner till strecket, ja, så har jag svårt att se att de ska släppa Saros. Även om det är lite samma situation där som i Calgary på så vis att de har en på sikt ersättare klar. De har ju Jaroslav Askarov, superryssen som de tog jättetidigt i draften 2020, 11 i hela draften då, enorm talang som varit lite stegstartad i Nordamerika, men den här säsongen är helt grym med AHL, kanske AHLs bästa målvakt. Och ja, det är han som ska efterträda Saros, så är det bara. Men där sägs det då att trots, han kommer ju inte skänka bort Saros precis, utan nej, där är ju prislappen klart högre än för Markström till och med. Alltså det pratas om en bra NHL-spelare liksom som går rätt in i Nashville, en topp-prospect och ett första runda val. Så det är liksom, ja, det är, man får betala rejält om man ska ha Saros.
Ja, ja, ja. Vidare, vi har ju ett par svenska namn i Seattle som det surras om. Alex Wennberg, det nämnde jag redan förra veckan att det talas mycket om att Rangers har honom som target. De behöver en tredje center nu när Filip Hytil inte kommer tillbaks. Mm. Och ja, jag förstår ju intresset. Alltså, Wennberg skulle vara perfekt i den rollen. Men det är säkert fler som vill ha honom om nu Seattle trailar honom. Och de har ju harkat bakåt lite, så jag tror att det kan nog vara aktuellt om de inte på någon vecka här plötsligt blir jättebra.
Nej, det verkar ju inte som att de är nära förestående för länge med Wennberg heller. Och då är det, ja, jag tolkar också signalerna som man läser att Wennberg mycket väl kan bli tradad, för att nej, jag tror att det blir tufft för dem att gå till slutspel. Ja. Och intresset är så pass stort för centrar, det vet vi. Det är liksom, ja, nu är Lindholm och Mona här borta, men ja. Då är det, alltså, som sagt, Wennberg användbar. Han kan ju göra en del poäng offensivt. Och så är han ju liksom väldigt van i en defensiv roll också. Ganska bra tredje center måste jag säga i ett topplag om man får den rollen. Han har spelat över 50% av Seattles boxplay-tid den här säsongen. Mm. Bra tekar och så vidare. Så att det, och kanske inte jättedyr att lösa heller. Så att, av den anledningen, alltså ett Boston, ett Colorado. Det finns ganska många lag som är ute efter den typen av center, tror jag.
Jo. Adam Larsson då är också nämns, och han nämns ju som en av Dallas Stars är väldigt intresserad av att få in en writer. Mm. Och antingen Chris Tanev eller Adam Larsson är de två det tar som.
Ja, alltså Dallas tycker jag blir jätteintressant här inför deadline, för jag kan nästan, jag ska inte hålla på och lova att jag ska äta upp någon hatt eller att jag ska simma till dig borta i New York någonstans.
Men, jo, gör det.
Nej, det kommer jag inte göra. Men jag är nästan helt säker i alla fall på att Dallas kommer göra en splash här vid deadline, och det troligaste är väl Tanev faktiskt. Ja. För han passar ju in där, de vill verkligen ha en högerfattad back. Får se hur de väljer att göra då, för Heiskanen är så bra ihop med Harley där i första backpar. Han har ju vant sig nu, Heiskanen, på grund av att de har så få högerfattade backar, att spela på fel sida, trots att han är vänsterfattad då, spela på högersidan. Men om de får in Tanev och de kan para upp Heiskanen och Tanev, eller hur de gör det, för det är bara Nils Lundqvist och Janni Hakanpää som är högerfattade i det där bygget. Men ja, Adam Larsson borde såklart bra också, för det är just att Adam Larsson kostar bara $4 miljoner i lön i ytterligare ett slutspel, för man får ju honom i två slutspel i så fall. Mm. Och han är ju värd mer klart än $4 miljoner i den här tajta lönetagsvärlden. Så att han skulle ju vara, alltså väldigt många contenders skulle vilja ha honom. Men då är det såklart så att Seattle kommer ta väldigt bra betalt för honom också. För de inser ju det här själva. Så jag är inte så säker på att de är sugna på att släppa honom heller. För jag tror inte att Seattle är inne i någon, liksom, att de gör någon fire sale bara för att de skulle missa slutspel nu. Utan de ser sig säkert som ett utmanarlag redan nästa säsong igen. De kommer försöka i sommar att förstärka laget, och då vill de säkert gärna behålla Adam Larsson och kanske i så fall skeppa honom vid nästa deadline om de skulle missa slutspel igen.
Mm. Ja, vi får se. Ja. Det pratas ju fler i Seattle, Jordan Eberle. Däremot så gjorde de klart att Janne Gårde, som många vill ha, han är inte tillgänglig.
Nej, precis. Han som Kevin Bieksa sa här i TNT, eller vilken kanal är han jobbar för nu igen? Eller TSN, eller vad är det? Jag tappar bort vart han... Han sa i alla fall... I förra årets slutspel sa han i alla fall att Jenny Gord är värd $10 miljoner i capita i slutspel. Ja. Att han höjer sig så mycket då, och det känner jag till som Tampa-supporter.
Ja. Ja, vad har vi med? I Anaheim är det ju också då många av de äldre som, och några yngre också som det verkar. Det pratas ju ett tag där om att Trevor Segres kan de ha on the block, men även Adam Henrik. Centern är också ett alternativ för Rangers då, fast det sägs ju att han hatar Rangers, så han har ju dödat
Rangers. Rangers döden.
Ja. Så att, det skulle ju kanske vara lite pikant. Jag har ju jag tycker att Jakob Silfverberg har sagt borde få komma till en contender innan han åker hem till Brynäs.
Ja, vi får se där om det går, alltså med tanke på att han har ändå hög lön, och även om säsongen har gått och den minskar då lite lönetagsmässigt och de kan ju retaina lön också dags, så känns det som att det finns andra liknande alternativ som är billigare liksom, i en tajt lönetagsvärld att knöa in.
Men, kanske det, men jag kan väl få hoppas ändå.
Ja, det tycker jag att du kan få göra. Och jag hoppas också för Silfverbergs skull. Och det är inte omöjligt att han skulle kunna bidra i en tredje, fjärde kedja i en contender. Han är ju, om inte annat, skicklig i defensiva situationer och sådär, även om han inte har samma löd i bössan.
Pavel Buchnevich, ett annat namn som kom upp här i St. Louis. Och även i hans fall har Rangers nämnts, men det vore ju jävligt underligt, alltså, för de gjorde fiasko-trade när han gick till St. Louis och de fick Sammy Blaze, som nu är tillbaka till St. Louis för ingenting. För att han var sånt fiasko här. Och ska de ge upp ännu mer för Buchnevich, det vore lite förnedrande nästan.
Exakt, och han kommer ju kosta första rundeval, och alltså, ja, det pratas ju om en minst, liksom, alltså mer kanske än vad Elias Lindholm kostade, med tanke på att Buchnevich har kontrakt ett år till dessutom.
Ja.
Så att, ja, vi får se. Men där har jag sett här att mycket spekulationer om Edmonton, eftersom de tydligen har haft väldigt mycket scouter på St. Louis-matcher på sistone, att det ska handla om just Buchnevich, och att de vill ha in honom i sin topp 6. I alla fall är intresserade. Och Edmonton har ju lite sådana kanske spelare som skulle passa i St. Louis retool-situation. Alltså, för de vill ju inte börja rebuilda helt. Däremot vill de kanske också föryngra, fortsätta lite grann och förbättra sin backsida. Sådär. Att en Filip Broberg är intressant för St. Louis. En Dylan Holloway på centersidan eller så skulle vara intressant för St. Louis. Att Edmonton faktiskt har möjligheter att, precis som i fjol, när de tradade för Elias i huvudet nu på när jag pratar svenska. Mattias Ekholm. Det var ingen typisk rentalvärvning sådär liksom. Nej. Att de skulle kunna göra samma sak igen, och att det skulle handla om Buchnevich i år.
Ja, Ottawa lär också, eftersom det inte går som de vill och hoppas. Det talas ju om att Jacob Chychrun, som de ju trailade till sig själva i fjol, kan vara on the move igen.
Ja, han har inte blivit någon supersuccé i Ottawa, som ju vi har pratat om här i podden, och hela säsongen är så opålitliga och de lyfter inte trots att de borde göra det. Och det är väldigt lyxigt att ha en vänstersida med Chychrun, Chabot, Sanderson och Brännström. Det är ju kanske två spelare för mycket nästan mot vad man har råd i en lönetagsvärld. Så att det är därför det är lite rykten, och framförallt Chychrun då, att han har ju ett väldigt, väldigt bra kontrakt just nu, men det går ut efter nästa säsong, att någon contender skulle gärna kunna dra nytta av den låga lönetagsträffen. Men att man kommer svårt att förlänga honom sen, för då kommer man vilja ha bra betalt. Och att Ottawa på så vis skulle kunna få tillbaka lite för det de offrade förra året då. Men ja, vi får se vad som händer där. Men det är ett intressant namn verkligen på marknaden.
Brännström nämns ju också, han kan åka iväg. Tarasenko är en annan, de signade i år. Jag får ge dig rätt igen, du sa att det blir ingen succé. Och det blev det inte heller.
Nej, jag var inte så säker på att han skulle ersätta The Brinket på ett bra sätt som det var snack om där. Men samtidigt, han har ju faktiskt lite i smyg gjort 38 poäng i liksom tredje kedja i princip där i Ottawa. Det tycker jag är bra, och jag tror inte alls han kostar lika mycket vid den här deadline som han gjorde för jul när Rangers fick offra första runda val. Nu kanske han går för ett andra, tredje runda val eller så. Och då tror jag faktiskt med liksom, den inte kostar lika mycket, inte riktigt samma press på sig, inte riktigt samma status längre, att han kan vara en smygbra värvning för en contender. För att vi vet ju hur han kan tända till i slutspel och hur det löser honom där 2019 i St. Louis. Så att,
Ett spännande namn i San Jose, där borde ju också vara många som de har inte så mycket att trada bort.
Nej.
Men Anthony Duclair, och det sägs ju då att Florida är väl sugna på att få tillbaka honom. Ja. Som, om inte annat som rental för till push.
Ja, det här är jättefina Florida-laget som jag får erkänna då, trots att det är värsta rivalen. Så jag håller med om att de känns som the team to beat, åtminstone just. Och att, ja, Bill Sito har ju goda erfarenheter av Duclair. Han har också goda erfarenheter av Alexander Wendberg, om han skulle vilja.
Ja, just det.
Han har ju haft honom i Columbus och i Florida, och Wendberg hade sin målbästa säsong i hela karriären, sin session i Florida där. Så att det kanske kan vara ett namn också. Det blir spännande att se hur Florida agerar. De har ju liksom, de har ju inga draft, de har inte ett första runda val förrän typ 2027 liksom. Så att de har svårt, tror jag, att gå för de stora namnen, och inte så mycket löneutrymme heller. Men de kan göra någon... Bill Sito är ju expert på att göra sneaky bra moves. Han kommer säkert hitta någon liten diamant någonstans.
Ja, ja, exakt. Exakt. Han är bra på att hitta pusselbitarna.
Ja.
Ja. Jaha, har du någon mer du vill nämna?
Ja, nej men... jag tycker att Sean Walker i... det är kanske inte det sexigaste namnet. Kom till Philadelphia som en ren lönedump för att LA Kings skulle ha råd att förlänga med Vladislav Gavrikov efter den traden i fjol. Men har ju gjort succé i detta Philadelphia som Tortorella fått fart på. Och är ju faktiskt högvild på marknaden nu med tanke på att han är högerfattad. Lite tvåvägsback. Har ju kommit tillbaka otroligt stark i detta Philadelphia-lag efter att Kings liksom... han tappar lite status där och längre ner i hierarkin efter en svår knäskada han hade i slutet på Kings karriär. Han spelade inte en match på nästan ett helt år. Och sen var han inte lite så bra förra säsongen, och som sagt lönedump till Philadelphia. Men nu, snacka om superbusiness av Daniel Briere om han, som det sägs nu, kan kränga ett första runda val för Sean Walker, som alltså för mindre än ett år sedan kom till klubben som en lönedump från Kings.
Mm.
Så Briere fortsätter att briljera i så fall i sin korta general manager karriär.
Men är han verkligen värd? Är han värd ett första val?
Jag vet inte. Jag tycker faktiskt att han är bra den här säsongen. Han kan sätta ett första pass. Han är stabil i egen zon. Han är högerfattad som många contenders vill ha. Men Toronto vill ha en högerfattad back. Om Tampa nog skulle vara Bayer, så är det skriande behov efter en högerfattad back. Dallas har vi redan varit inne på. Så att jag tror faktiskt att det kan bli så. Sen om han är värdig, nej. Men marknaden styr, och jag tycker ändå att han skulle kunna fylla en funktion i ganska många lag.
Ja, det finns ju fler. Vi har Matt Dumba.
Också högerfattad back, ja. Jag slänger in, jag tror inte han blir tradad nu, men du nämnde Seagrass där. Och jag tror att det är ett bra läge här om man vill buy low. Alltså Seagrass värde har ju, är ju liksom, det kommer kanske aldrig vara lägre. Vi får se vad hans karriär tar vägen. Men det har varit en flopp den här säsongen. Det sägs att varken Verbeek eller Cronin, tränaren där, gillar honom i Anaheim. De har kanske andra som håller på att passera honom i hierarkin där. Leo Carlson till exempel. Och Seagrass har fått flytta ut som ytterforward nu istället. Och nu är han ju opererad och borta några veckor till. Men jag menar, där finns det ju första centerpotential.
Ja.
Alltså, det kanske inte är en trade som sker här vid deadline, utan snarare i sommar. Men jag tänker ett Boston. Han är ju gammal Boston University-spelare som... han är ju antitesen till Patrick Bergeron i spelstil.
Men du gillar ju det där, de skador de har varit.
Ja, och du vet... och jag har ju nämnt Rangers också med tanke på att han är stor Rangers-fan och växte upp på Madison Square Gardens läktare. Så att,
ja, det är en sån som Dolan skulle kunna bli förtjust.
Ja, ja.
Och kräva att de fixar.
Ja. Ja, nej, så det, det finns ju såklart massa fler namn vi skulle kunna prata om, men vi har väl gått igenom de flesta av de mest troliga som vi kommer att prata med de här kommande veckorna när de har hittat en ny klubbadress.
Ja, vi får se. Ibland händer det ju saker som kommer från sidan man inte är alls beredd på.
Absolut.
Och framförallt så tror jag några av de här namnen kommer ha gått när vi tar oss vid nästa vecka.
Ja, vi hinner med ett avsnitt till on the eve nästan av trade deadline.
Ja.
Och vi måste spekulera kanske redan då eller efter deadline vem vi tror blir årets Arturi Lehkonen eller årets Blake Coleman. Alltså den som, inte är det största namnet, men som kanske gör störst skillnad i slutändan och får lyfta Stanley Cup-pucklen.
Yes. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att se.
Ja.
Och ja, då är vi klara. Nu ska jag göra mig redo för Rempe. Rempefeber.
Jag tyckte du var lite fynd där i krönikan när du skrev att det inte är rampfeber utan rempefeber.
Tack, tack Jonathan. Jag gör mitt bästa.
Ja, det är bra. Det gör det bra.
Vi hörs nästa vecka igen. Då har vi också hettat till sig i awards-racet. Då är februari klart också.
Just det.
Nästa vecka är det mars. Det är fantastiskt.
Ja, vi har, då får man verkligen grotta sig i där, till exempel Heartracet, vem som är vårat pick. Vi får ju komma fram till någonting då.
Oh.
Det blir spännande. Ja, vi har mycket att prata om nästa vecka igen. Som sagt, då är det bara någon enstaka dag kvar till Trade Deadline. Det hettar verkligen till i NHL nu. Och vi tackar alla som har lyssnat på oss dryga timmen även denna vecka.
Yes. Adjö, adjö.
Ja, vi hörs snart igen. Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.